mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Sen talar han ju också, Alexander Stubb, i sitt tal då, om att vi måste få bättre ekonomi och liksom alla måste samarbeta där. Mm. Och där är det ju intressant, alltså, beroende på vem du frågar. Jag såg en samlingspartist som hade fått frågan att vad menar månne Alexander Stubb med det här då? Och då var ju svaret förstås att det som ju Alexander Stubb säger här är att oppositionen måste sluta klaga på oss.
Medan oppositionen tolkade precis tvärtom.
Medan oppositionen, Centerpartiet och SDP såg ju det som att det är en klar markering åt statsminister Orpo att bjuda in oppositionen och börja lyssna på dem.
Lyssna på också deras tillväxtåtgärder. Ja, ja,
Marianne Sundholm, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i politikens studion ånyo. Det som har hänt den här veckan är ju att vår undervisningsminister Anders Adlercreutz trädde fram och meddelade att nu är det slut på mobiltelefonterrorn i våra finländska skolor, eftersom det här ska lagen se till. Hur ska lagen se till detta?
Freddy har rapporterat.
Lagen ska säga att elever får icke ha mobiltelefon eller andra digitala grunkor under lektionstid.
Okay.
Så vitt inte läraren uttryckligen gett tillstånd till det på grund av till exempel hälsotillstånd eller att man har någon sorts skoluppgift där man ska använda mobilen.
Okay.
Men det betyder alltså att läraren inte, ta en lärare som inte vill ha mobiler i sin klassrum. Nu måste hon eller han det där alltid påminna om det här och säga att i min klass så har vi inte mobiler. Du behöver inte lära göra det utan eleverna följer lagen. Och vill man något annat så då kan man då, vad heter det, bestämma det.
För är det någonting som de här eleverna kan så är det ju Finlands lag.
No.
Du kan de i varje fall, jag tror att ganska många av de här skolungdomarna så den här nyheten.
Men jag skrattar, föräldrar jublar ju förstås att det här skärmtid är det ondaste som finns.
Ja. Vi tog en liten dans kring granen där hemma.
Ja, men alltså, jag råkar köra bil med min dotter och lyssnar som vanligt på Radio Vega. Ylevega heter det.
Ylevega sen 20 år tillbaka.
Förlåt. Vi talar också om FST. Men, och så råkar ditt nyhetsinslag och din intervju med ministern komma. Och vi lyssnar på den här nyheten och mitt barn snart 12 sa, men va? Så det hade ju varit redan länge. Hon förstod ingenting. Jag tror att jättemånga föräldrar eller människor i det här landet har levt i tron att barn får sitta helvilt med telefoner på lektionstid och messa varandra eller titta på TikTok istället för att lyssna på matematik.
Med fötterna på pulpeten.
Ja, precis. Mm. Pipo på sig har de säkert också.
Jag har en tonåring där hemma. Jag har inte lyckats få klarhet i hur det är. Men jag har förstått ju nog att man inte får ha telefonen.
Ja, du är en tonårska.
Det gör jag verkligen inte. Varför upplever regeringen att den här lagen behövs?
Där hemma var min dotters reaktion precis samma som din. Att det där, så här är det ju redan nu. I hennes skola kallar man det för mobilfängelse. Mm. Man dem.
Ja, man samlar ihop dem frivilligt.
Varför den här lagen?
Det finns en poäng här ändå. Många barn går i sådana skolor där man då, som sagt, då vad heter det, tar bort mobilerna. Men sen finns det sådana skolor där man inte har de här mobilfängelserna. Det kan vara på grund av att till och med att läraren tänker att det liksom att välja sina fighter och att liksom börja ta bort mobiler i en skola som det annars också är jäkligt stökigt, så betyder att det blir ännu mer krig. Och då har vi en sån situation att det där, vi har klasser där man då inte har mobiltelefoner och det finns någon viss liksom redighet och det finns en viss möjlighet för elever att kunna följa med lektionen. Och sen då skolor där det inte finns någon realistisk möjlighet att ta bort de här mobilerna förrän nu då får man anta när lagen kom. Och då liksom sätter man de här skolorna lite mer på jämlik nivå. Det hänger inte på vilken skola, där skola du råkar gå i. Om hela skolan skiter sig på grund av att du bara sitter och tittar på mobilen.
Mm. Vad blir det för straff om man bryter mot sånt här? Är det sånt som ännu ska avgöras då? Alltså?
Fängels. Alltså det finns ju redan nu, det är ju förstås, det finns saker att kritisera här, eller åtminstone påtala eller diskutera, att hur får man bort en mobil av en elev som inte vill ge sin mobil. Å andra sidan finns det ju saker nu som är förbjudna i klassrummet. Det är liksom en fråga. Och sen i de klassrum där man inte har mobiler nu så måste man hitta på ett sätt Men när jag träffade Anders Alakröjs undervisningsminister så frågade jag faktiskt honom att hur det är meningen att läraren ska få bort den här mobilen. Och vi tog lite alternativ av hur man kan göra. Men vi tar och lyssnar på vad han svarar.
Det handlar ju knappast om att använda våld. Jag tror nog att det är något som inte behövs i våra skolor. Men att läraren har befogenheter att beslagta en telefon som stör undervisningen under vissa tillfällen.
Räknar du med bråk i klassen?
No, jag har svårt att se att det skulle bli bråk i klassen. Jag menar, i alla situationer så det finns vuxna, det finns barn som inte vill följa regler.
Före vi fortsätter, ska vi notera hur klurig politikredaktör Fredrik Freddy Wahlström var i den situationen. Noterar ni vad han frågade?
Räknar du med bråk i klassen?
Det vill säga... Adlercreutz, han tog ett copy på skämtet.
Men alltså, Freddy har varit besviken för att varken hans familj eller hans kollegor förstod det här skämtet. Du gick helt, hörde du mitt radio inslag?
Men vi hörde det här i politiken.
Så det var i varje fall mitt mål nu som politisk journalist, att nu kan jag varva ner.
Vill du förklara en? Vad är skämtet alltså?
Att räkna med bråk då?
Ja.
För den delen av våra lyssnare som inte ännu...
Nej, det var klockrent. Det behöver inte förklara.
Man ska läsa Kalle Anka.
Har det kommit några reaktioner från skolans håll om liksom hur det här ska tas emot? Då? Eller är man glad och nöjd?
Sådär allmänt. Jag tycker ofta när man talar med folk som jobbar i skolor så är man lite orolig för allt det här himla lagstiftande som innebär... No, det gäller ju inte bara skolor, det gäller också inom sjukvård och sånt som innebär... Alltså lagar som innebär mer pappersarbete, mer byråkrati och också innebär att de som jobbar där får ansvar för helt andra saker än det som de ursprungligen är anställda för. Alltså, jag tror inte att vi har sett det sista av debatterna kring det här. Att var ska man lägga de här telefonerna? Är de plötsligt på skolans ansvar? Vem, behöver de låsas in någonstans? Behöver det finnas skåp för det? Liksom, hur ska det här fungera? Det här får de ju reda ut nu här under den här processen förstås. Men lite ser jag kanske ett drag av det här när vi så jättegärna idag ser liksom skärmarna som syndabock för precis allting. Det är liksom det här skärmskammande som ska lösa alla problem. Alla går ju jättelätt med på det, för att alla har säkert lite dåligt samvete också för hur mycket de själva använder telefonerna.
Vem har satt de där skärmarna i händerna på ungarna?
Man känner lite skam för att barnen använder så mycket telefon, men man har inte föregått med hemskt mycket bättre exempel hemma. Men risken varje gång vi gör det här är ju att man tar bort fokus från det där verkliga problemet. Att ungarna sitter mycket framför telefonen. Nå, varför gör de det? Ibland slutar de skolan klockan 12 och så sitter de ensamma fram till sent på kvällen. Ungas mentala hälsa brukar också förklaras med, eller dåliga mentala hälsa brukar förklaras med skärmproblem. Eller att man inte rör på sig. Istället för att börja aktivera och ha mera hobbyverksamhet och mera liksom lättillgänglig motion.
Fast på matta timmar ska man inte aktiveras. Ska man sitta?
Räkna med bråk. Men det där, istället för att erbjuda mera och lättare sätt att röra på sig så ska man begränsa skärmtid. Istället för att läsa böcker tillsammans ska man begränsa skärmtid. Liksom att...
Fast jag tänker ändå att det där, det finns också säkert lärare som tycker att det är skönt med en lag som tar bort
såklart
det här liksom osäkerheten och hur borde man göra. Nu kan man liksom säga till lilla Pelle som inte liksom vill ge sin telefon att det här är lagen, det är varken du eller jag kan göra någonting åt
det.
Och att det liksom är så att säga ett ryggstöd. Man behöver inte själv ta ansvaret. Man har gud i nog med ansvar där.
Den här veckan så har också Sannfinländarna meddelat att man har nu fått igenom de ändringar på asylförfarande i det här landet som man har strävat efter. Man förklarar att uppehållstillstånden i detta land är från och med nu tillfälliga.
Det gick stort ut på sociala medier med det här att nu är uppehållstillstånden tillfälliga.
Att någonting har ändrat där alltså. Vad handlar det här om?
Nej, det handlar om alltså regering. När man tittar, jag präntar ut alla sidor i regeringsprogrammet som handlar om asylpolitik och invandringspolitik.
Det du har många sidor, jag kan intyga.
Ja.
Åtta sidor.
Det är mera, jag har bara printat om jätteliten text. Okay. Ja. Men det där, en rad med förändringar och skärpningar som det regeringsprogrammet heter, att man effektiverar asylpolitiken. Men just den här förändringen som det nu handlar om, så Sannfinländarna säger att från och med nu är uppehållstillstånd tillfälliga. Helsingin Sanomat hade talat med Migrationsverket för att precisera det här. alltså inte, det är ju så att det har varit otillfälligt tidigare heller. Det finns ju uppehållstillstånd och så finns det permanent uppehållstillstånd. Och det här första uppehållstillståndet du får har nu förkortats från 4 år till 3. Och sen ska det prövas på nytt att behöver du fortsatt internationellt skydd. Ibland behöver man ju inte. Mm-hmm. Läge i landet du har kommit från har ändrat, eller mm-hmm. du har flyttat hem av andra orsaker. Eller, alltså saker och ting kan ändra. Sen har ju regeringen också, de har ju också skärpt, eller vill skärpa liksom villkoren för att få det där permanenta uppehållstillståndet. Men det är ju sen en annan historia.
Just det, här, du ska inte begå brott här och sådana grejer.
Så vad var det som finländarna ville liksom...
Nej, det är oklart för mig vad de menar. No, det är ju klart, alltså den här formuleringen om att uppehållstillståndet ska bli tillfälligt finns i regeringsprogrammet. Där står det att det internationella skyddet ändras så att det till sin karaktär blir tillfälligt. Ja, och längden på tillståndet för internationellt skydd förkortas.
Ett uppehållstillstånd är ju av naturen, till naturen tillfälligt.
Ja, så det är nog lite...
Så det som har hänt är att det har förkortats med ett år, men ja, det är ju fortsättningsvis tillfälligt.
Det ska prövas oftare, blir det ju praktiken då, vart tredje år. Men alltså...
Mm. Jag det där tänker att problemet är väl mer om det är någon som inte ska ha fortsatt uppehållstillstånd, så är problemet att få den individen att bli mottagen så att det handlar om vissa länder, till exempel Somalia eller Irak Somalia vill tasta emot.
Men det är ju därför samfinländarna vill ha den här så kallade Rwanda-modellen där man inte alls sköter den här asylprocessen hit. Man kommer inte alls hit utan hela processen tredje landet. Sköts ut.
Så det är alltså det tillfälligt, så det är så att säga, det är inte lögn. De har lite formulerat.
De har lite fått det ut som något de har drivit igenom.
Precis, ja, just det.
Prata politik, så att säga. Mm.
Prata politik. Och bra så. Mm. Apropå att prata politik, så var det eldprovet för vår finländska president Alexander Stubb i och med att han skulle hålla för första gången nyårstalet. Och det sades ju inför så där, det är lite speciellt för att han kan ju inte, liksom, han kan ju inte bara prata så där utrikespolitik och de här grejen, utan det måste ju vara, det ska vända sig till landets medborgare. Tittar ni på det talet?
Såklart.
Såklart.
Då ska man bara, höra vad landsfadern säger.
Nej, hur klarar landsfadern första nyårstalet?
Jag tror jag la ut en instastory om att jag var nöjd med talet.
Och det är stort.
Det är stort för mig. Jag tycker att det var ett ganska förutsägbart tal, men att det var precis det tal vi behövde.
Jaha.
Mm. Lite så här lugnande och optimistisk ton, så där som presidenten i bästa fall har friheten att uttrycka sig.
Ja.
Kanske speciellt i just utrikespolitiken så tonar han ner alltså sån här skräckscenarioprat. Men sen å andra sidan, där tyckte jag han var sen strängare när det handlade om liksom samhällsklimatet och hur vi talar med varandra. Där liksom var han lite som en sträng lärare, så att säga.
Visst kom det, eller är det bara min tolkning, nu kom det ju lite ganska tydliga pikar till regeringen och sannfinländarna. Just att han tog upp väldigt tydligt att rasism inte ska tillåtas här, och sexuella minoriteter talar han också om. Att där finns den här, han kommer ju från liberala falangen i Samlingspartiet, trots att nu presidenten inte ska ha någon partibok, men han har liksom en frihet att tala på det sättet på ett helt annat sätt än vad många andra i Samlingspartiet har, som till exempel Petteri Orpo måste hålla också den konservativa falangen nöjd, och han måste hålla sannfinländarna nöjda. Han har inte möjligheten att uttrycka sig på riktigt samma sätt. Mm.
Jag tyckte han kom med det, och sen kom han med pikat i liksom lite var och en också med det här att som jag gör, att man sitter i sina bubblor och skriker och liksom inte kan, att, liksom, att vi måste klara av att kunna föra samtal med varandra, liksom, vi också som är av olika åsikt.
Sen är det ju intressant, just, jag menar, man kan ju tolka det som att det pikar ju åt sannfinländarna, det här med att just uttryckligen ta upp rasismen. Sen talar han ju också, Alexander Stubb, i sitt tal då, om att vi måste få bättre ekonomi och liksom alla måste samarbeta där. Mm. Och där är det ju intressant, alltså, beroende på vem du frågar. Jag såg en samlingspartist som hade fått frågan att vad menar månne Alexander Stubb med det här då? Och då var ju svaret förstås att det som ju Alexander Stubb säger här är att oppositionen måste sluta klaga på oss.
Medan oppositionen tolkade precis tvärtom.
Medan oppositionen, Centerpartiet och SDP såg ju det som att det är en klar markering åt statsminister Orpo att bjuda in oppositionen och börja lyssna på dem.
Lyssna på också deras tillväxtåtgärder. Ja, ja. Inte mera sopa så, dem.
Ingenting nytt under solen. Nya samtalskulturen.
Men du har förtjänstfullt, Marianne, lite liksom klipp här från Alexander Stubbs, vadå, 20 minuter långa nyårstal. Ska vi ta, var ska vi börja här nu?
Vi börjar med lite stämning.
Dear compatriots, we live in a time when our sense of security is shaken almost on a daily basis.
Men vad var det här för utrikiska?
Ja. På engelska. Det var ju förnyelsen. Att han drog det inte bara på finska och svenska.
En annan vad var det för? Vad hade dear? Vad sa han?
En annan förnyelse, för presidenterna brukar inleda med kansalaiset medborgare. Ja. Och han sa ju kära finländare. Och på engelska blev det dear compatriots, vilket betyder kära landsmän ungefär.
Okej, jaha.
Snyggt.
Och det här alltså, då, han införde ett tredje språk.
Ja, det kom, jag förstod inte. Jag tittade då via TV.
Ja, bra.
På TV klockan 12 där satt jag och tittade. Inget av mina barn ville titta med mig.
Aha, ja, okay.
Men katterna var med. Och så funderade jag, att vadå kommer det inte ännu? Jag hade på något sätt väntat mig att han kommer att dra det ännu på engelska. Jag var lite besviken tills jag tittade på min telefon och insåg att det fanns ju faktiskt också på engelska på arenan.
Jag blev andra sidan också lite besviken för att han talar engelska.
Men du vill inte att han ska tala utländska?
Jag ville
ville ha något liksom mer av franska eller något sånt där, alltså klassiskt latin.
Latin skulle inte ha varit stumt. Men det finns, jag har tre poängter mot att tala engelska.
Ja. Och säg gärna på svenska då, tre punkter och inte poängter.
Ursäkta, ja. Där fick du mig. Tre punkter. Den första punkten, franska sträckan egentligen, den första punkten är att om man tar in ett tredje språk i det här nyårstalen och vänder sig då till Finlands folk, så har vi ju minoritetsspråk här i detta land som man kan då använda. Samiska kanske ligger närmast i hans, om man nu vill vända sig till Finlands folk, vilket man vill göra när man har nyårstal. Mm. Den andra punkten är amerikanisering och amerikansk kulturimperialism.
Det tycker Freddy är dåligt.
Det var bara en point här. Och den tredje punkten är att det är många invandrare alltså som då man får anta att han vill vända sig till. Har kämpat för att lära sig finska, eller svenska kanske i några fall, och klarar det ganska bra också, börjar lära sig mer och mer. Mm. Att sen liksom inte uppmuntra det genom att liksom gå över till engelska, så tycker jag att då riktar man sig mer mot sådana här tillfälliga, kanske sådana här huippuosaajat, eller vad man kallar dem, som bara väntar på... Ja, just expert. Nej, experter. Vad heter det? Höga experter som kommer hit och jobbar och bara väntar på ett bättre arbetstillfälle i någon annanstans.
Men han är ju man av världen. Tror ni att han hade till exempel CNN och BBC baktankarna? De får snygga citat enkelt.
Jag tror inte att det handlar bara om att vända sig till dear compatriots, landsmän. Vad det,
det kan hända ju att det stämmer. Att det handlar om att inte bara vända sig till sina compatriots. Mm.
Men tycker ni, jag tycker han lät lite olika på de olika språken. Det var någon som skrev en analys om det här också. Att på finska blev det mer liksom en föreläsning, en lärar. Ton på något sätt, som en lärare skulle tala till en elev. Och på svenska var det mera naturligt. Kanske, jag vet inte. Jag tycker inte att jag har märkt en sån här skillnad tidigare, men å andra sidan brukar han ju inte läsa tal heller. Han brukar ju tala, han brukar kunna allting utantill. Det kunde han ju också när han var i våra... Jag har varit i våra valsändningar, han imponerar med det här.
Men det som han inte gjorde i sitt nyårstal, han öppnar inte upp det som Joakim har frågat här i avsnitt efter avsnitt av Politikpodden, det vill säga vad betyder värdebaserad realism? Och jag vidhåller att det är bra att han inte öppnar upp det. Man ska inte förklara det allt för noga, för att det där, då fjättrar man liksom.
Tycker du han inte öppnar upp det? Nej. Han säger ju mening jättetydligt att, nu minns jag inte formuleringen, men man måste kunna diskutera också med sådana som inte har samma åsikt.
Exakt, ja just det.
Samarbeta också
med sådana som har... Men sen är ändå människor tycker att det är inte riktigt förklarat det här värdebaserade realism.
Ja, ska vi inte lyssna lite ännu på honom?
Absolut, ja. Med tanke att vi försöker nu fundera på alltså hur han låter olika på olika språk. Färgklangen.
Kanske.
I resten.
Mitt bland allt tumult måste vi fokusera på det väsentliga.
Framtiden är inget som bara uppstår. Vi bygger den dag för dag. Mitt budskap idag är entydigt. Det går ingen nöd på oss. Vi kommer att klara oss. Vi kommer att skapa en god framtid tillsammans.
Nu är det där man behöver höra.
Ja, det är bra. Och lite, alltså, kanske, lite kanske lärare talar till elever.
Mm. Jag kommer att tänka på vad heter det, prästen i julkyrkan till skoleleverna.
Ah, okej, okay. Ja, just det.
Tonen var sån.
Ja. Och så tar vi
men innehållet var det inte något fel på.
Här på finska.
Kaiken hälinän keskellä meidän on keskityttävä oleelliseen. Tulevaisuus ei ainoastaan lähesty, vaan me rakennamme sitä joka päivä. Viestini tänään on yksiselitteinen. Meillä ei ole hätää. Me pärjäämme. Me teemme tulevaisuudesta hyvän yhdessä.
Lite mer sympatiskt på finska.
Lite mörkare, lite mörkare röstar kanske. Mm. Lite trestande psykolog i TV kanske.
Har du hört i de här optimister? Det liksom kom en sån här optimism-backlash någon för 10 år sedan. Ni kommer ihåg med Hans Rosling och alla det här.
Ja. Liksom, att läget är inte så illa som vi tror.
Nej, och här ser ni fakta. Läget blir bättre och blir bättre. Nu vet jag inte, kan hända att det kommer en backlash igen mot den här. Att det blir allt för mycket så här.
Åtminstone låter han ju radikalt annorlunda än vår finansminister till exempel.
Ja, eller vår förra plan. Korta sådana här one-liners, korta meningar, ganska enkelt, liksom rakt uppbyggt tal. Lyssnar vi på Alexander Stubbs nyårstal på engelska.
In the midst of all the commotion, we need to focus on what's essential. The future is not just coming at us. We're building it every day. My message today is clear. We're doing fine. We will build a good future together.
Är det lite som en sån här TED-talk?
Ja.
Eller, sådär,
ja, ja.
Eller någon på Slush eller på någon, eller sådär LinkedIn-uppdatering.
Mm.
Ändå. Framtidstro, det är grejen.
Ja, ja, och det är ju helt bra. Alltså, jag tycker att när Finland firar födelsedag så är det ju kanske en av de mest dystra dagarna vi har i det här landet. Alltså. Men så är det ju. Alltså, det är grå och tunga militärparader. Och samma nyårsdagen brukar ju också kanske vara lite dyster. Så då tycker jag det är jättepositivt med någon som alltså, jag menar sådär, är inspirerad och positiv och säger att det blir nog bra, hörni. Ja, det är helt rätt stil.
Men sen också det här, nu sitter vi här på statliga rundradiokanalen och berömmer vår landsfader sådär, som sig bör. Ja. Men alltså, det har ju nått en nya nivåer där stubberömmande de senaste veckorna. Helsingin Sanomat har utmärkt sig flera gånger. De hade, för det första hade de en lång modeanalys av hur han går med kostymer med dubbla.
Ja, dubbla kläppningar.
Ja. Ja. Mm. Och jag har inte sett alltså, modereportage och modeanalyser om män i det här landet är sällsynt. Det senaste jag kommer ihåg i politikervägen kanske är Kalle Haglund som det var. Reportage om hans kravatter, minns ni det här?
Ja, precis. Ja. Och den här lilla grejen han hade,
nästduken
som Sauli Niinistö ogillade.
Men, och sen det andra, alltså de hade en artikel där de jämförde belysningen i det här nyårstalet. Men vet ni, så här bilder som man kan dra av och annan, man ser det gamla exemplet och det nya exemplet, så var det bilder från Sauli Niinistös tal.
Hur han belyste sitt tal.
Hur han belyste, och vadå han? Det är ju, alltså, Yle är ju allra högsta grad inblandat.
Precis,
det var liksom varmare belysning och mer liksom så här människor med Stubb.
Ja.
Det var dagsbelysning och hårdare belysning under
Niinistö.
Och så var det också analys av vad det syntes i bakgrunden för tal. Okej, det är liksom det är next level på Stubb-analysen i det här landet.
Ja. Men Niinistös tal var ju ännu gjort för sådana här gamla beta-tv-kameror från 70-talet. Men Alexander Stubbs nya linje är ju Instagram-vänlig. Du ska få en bra selfie. Han ändrar ju också på belysningen på självständighetsfesten, och det är inte alls förvånande att han ändrar belysningen också nu, till sin fördel i det här nyårstalet.
Eftersom vi är statliga rundradiobolag och ska berömma honom.
Smekmånaden kanske snart är över, bara för nu får jag komma in med
du tror det.
Lite negativa känslor.
Ja, nu neggar vi till det igen. Då tycker jag vi avbryter där. Vi ska prata lite om våra partier. Jag läser att Samlingspartiet ju har vunnit alla val sen sommaren 2019. Och att Samlingspartiet har varit etta i alla kommunalval sen år 2008.
Mm.
Vilket är ganska länge. Mm. Frågan är hur det ska gå i årets kommunalval. Om man tänker då till exempel på SDP, som ju har legat etta nu i väldigt många gallupar. Och nu har de själva presenterat en ny undersökning gällande Helsingfors.
Det är Talostutkimus, de här som gör regionala undersökningar baserat då på sina partimätningar som de gör för Yle. Så, när de tittar tillbaka några månader så är det så att också i Helsingfors så ligger Socialdemokraterna nu som etta med 22,6%. Samlingspartiet som ju alltid har varit, eller väldigt länge har varit, det har bara 22,1. Där är andra intressanta förändringar också. Gröna och Vänsterförbundet ligger på 16% båda två.
Vänsterförbundet?
Ja, vilket liksom är väldigt mycket högre siffror för Vänsterförbundet än tidigare. Medan Sannfinländarna är på under 10%, vilket är ungefär vad de fick i förra valet. Men alltså jämförelse med kommunalvalet 2021 när Samlingspartiet fick över en fjärdedel av rösterna och tvåan då, de gröna, hade under 20%. Och SDP har legat länge på sådär 14%, så det här är ju helt nya siffror för dem, om det stämmer. Sen är, alltså det ska ju tas med en nypa salt för att det är baserat alltså på de partimätningarna som ju frågar hur man skulle rösta i riksdagsvalet, och man behöver ju inte rösta på samma sätt i kommunal.
Så de har liksom extrapolerat från dem liksom, ja, vad Helsingforsarna svarar.
Men ändå, alltså jag påstår att kommunalvalet blir spännande på många sätt, och det blir extra spännande nog i Helsingfors. Både för det här att hur ska det gå för statsministerpartiet, fast det nu inte är ett statsministerparti på kommunal nivå förstås, men också att alltså det här, hur går det för Socialdemokraterna och Samlingspartiet, men också att hur dåligt kommer det gå för de gröna och hur bra kommer det gå för Vänsterförbundet?
För här är ju två, enligt din gallup, så är det två som faller. Det är statsministerpartiet som går bakåt och de gröna som faller från en hög piedestal.
Båda följer också förra valet. De fick sämre än, klart sämre båda två än vad de hade fått i valet 2017. Så att nu är det spännande. Mm. Och sen de här borgmästarkandidaterna, alltså tittar man på då, när det var sånt himla hallå om vem som skulle bli de gröna, så de funderar och de funderar, och de fick inte Pekka Haavisto, och nu har de Atte Harjanne. Men vad spelar det för roll? De kommer ju inte att vinna valet, så mycket är väl klart i alla fall.
Vad har SDP för borgmästare?
De har Evelina Heinaluoma, som ändå fick 15 000 röster i riksdagsvalet, så att hon är nog den starkaste, sådär, om man tittar på rösthistoriken, så är hon den starkaste av de där borgmästarkandidaterna. Församlingspartiet har ju blivit av med flera av sina toppkandidater och har nu då, deras borgmästarkandidat är Daniel Sasonov
som alltså, en visa borgmästare.
Alltså, jo, han är ju nu, efter förra kommunalvalet har han ju blivit ett större namn inom lokalpolitiken i Helsingfors, men inte var han ju då fick han inte alls något mycket röster.
Det kan vara ett led i hur Samlingspartiet verkar ta mera smällar nu för regeringspolitiken. Mm. Man är ju statsministerparti, men vi har ju också talat om hur lite det egentligen har synats tidigare, alltså innan nu hösten, så i Samlingspartiets.
De har ju trogna väljare och de brukar dyka upp också till kommunalvalet. Det ska man komma ihåg, att de brukar sen faktiskt ta sig till valurnorna och rösta på.
Och kommunalvalet är ett annat val än riksdagsvalet.
Ja, men det där.
Men Samlingspartiets trogna väljare svarar inte i de här galluparna då, som ger alltså Samlingspartiet sämre
som Freddy säger, så de har ju deras, Samlingspartiets opinionssiffror har ju inte lidit i lika stor grad, men inte förrän nu. Och då, med tanke på det du räknar upp här först om hur många val de har, hur den
streak
de har. Jag är säkert ett svenskspråkigt ord.
Finns inte. Och Stubb har ju öppnat för engelska i det här landet.
Ja, just det. Precis.
Okay.
Snart behöver vi inte alla svenska med det här.
Ja, let's go. Men det där, hur ska det gå? Vad tror ni? Står han inför sin första valförlust på länge?
Samlingspartiet, i vår senaste partimätning, hade Samlingspartiet det lägsta stödet på hela den här frihetsperioden. Och Hesari kom ju ut, Helsingin Sanomat kom ut med en sån här image-mätning. Där frågade de om personer och där frågade de om statsministern Orpo. Hur populär, man frågade ungefär så här att, eller man frågade exakt så här, hur bra har Orpo klarat sig i sin roll som statsminister? Och det var ju riktigt dystopiska siffror han fick där, eftersom bara 25% säger bra, medan det här 53% räknar ihop säger att han har klarat sig dåligt. Mm. Och för att liksom sätta de här i perspektiv, så är det sämsta betyget som någon statsminister har fått sen vänta nu lite, vem var före?
Men Rinne hade ännu sämre.
Rinne är det enda undantaget, men jag tycker att den där benchmarken, det är ju inte speciellt hög om Rinne är den som liksom man
klarar av. Sipilä hade bättre alltså än det här.
Sipilä hade bättre. En gång hade en annan statsminister, det här måste jag faktiskt lite korrigera, en gång hade en statsminister ännu sämre när man frågat antecknade liksom de här som tyckte att det var bra, och det var Alexander Stubb under sista. Ni kommer ihåg den Stubb som var impopulär, som man skämtade om, och han talade lustigt och klär sig lustigt och gör töntiga saker. Mm. Nu är det precis tvärtom när han sitter där och håller tal. Ja, men han fick lite sämre än Orpo fick nu.
Och i förhållande till vad ska man då liksom kommentera, alltså att klara sig dåligt? Alltså är det liksom, alltså så här bara filismässigt?
Det är bara filis som man svarar i varje fall. Precis, skulle jag svara ju bara på filis om någon skulle fråga. Så att det där, men att filisen är så här dålig nu för honom, och det syns hur han har sjunkit. Rika Purra får ju också jättedåliga. Mm-hmm. Men hon har fått dem hela tiden. Men hon har fått dem hela tiden. Nu börjar Orpo sjunka dit ner.
Ja. Hur är det med SDPs Lindtman till exempel? Hur populär är han i den här Helsingin Sanomats undersökningen? Har vi de siffrorna?
Var det inte bara ministrar?
Nej, det är bara ministrar.
Det är bara ministrar, just precis. Okay.
Utrikesministern klarar sig bra, men varför skulle inte... Det gör utrikesministern alltid, om det nu inte blir krig på höstfronten.
Hur länge ska Petteri Orpo hålla på? Han har sitter ju förstås som statsminister nu, är ju planen, men hur länge ska han leda partiet?
Nej,
klassiska politikers politikjournalistsvaret.
Vilket av dem?
Regeringen åtnjuter riksdagens förtroende så länge som riksdagen har förtroende för regeringen och regeringen har majoriteten.
Jag skulle säga att det de ju alltid säger själva att nu svänger det, att det hänger på ekonomin, och nu ska de ju på våren presentera sina tillväxtåtgärder. Mm. Vänta bara, nu kommer allt att bli bättre.
Mm. Men tänk om det blir bättre, då kan det hända att där kom Orpo undan igen.
Ja, men helt på riktigt, att om de inte behöver, alltså skräckscenariet för dem är väl att det inte överhuvudtaget svänger inom ekonomin eller för sysselsättningssiffrorna, så måste de presentera ännu mera nedskärningar vid rambudgetförhandlingarna. Och då blir det ju nog svårt, för nu är det ju liksom nedskärningspolitiken, sparpolitiken som gör att en stor del, inte alla väljare, men en stor del av väljarna är kritiska. Det är liksom så många branscher som drabbas av det ändå, och av höjd moms och så vidare. Också det är spännande i vår, hur det går för ekonomin och hur det blir sen med budgetförhandlingarna. Och det kommer ju genast efter det där kraftansträngningen med kommunal- och välfärdsområdesvalet.
Och Orpo har lett Samlingspartiet sen, vadå, 2016? Det är längre det.
Det är bara SAS.
Så han har ju gjort saker och ting rätt nu för att hållas åtminstone som
ordförande. Ja, det är bara SAS som har suttit längre nu. Vi har ju sett ganska många partiledarbyten de senaste åren. Och visst, alltså, jag menar, det kommer ju ett slut för alla. I något skede måste han ju få en ny partiledare. Och i vilket skede är det aktuellt att byta ut en som är statsminister? Det är ju...
Och dessutom byta ut, för jag ser liksom Orpos impopularitet inte som beroende på honom. Alltså han är inte någon delande sån här splittrande politiker som skapar så här arga känslor eller jättepositiva känslor.
Så där som Purra kanske kan vara.
Purra kan skapa arga eller positiva, eller de här andra statsministrarna som var före honom. Så att byta ut Orpo, om det egentligen är partiet man är missnöjd på, så hjälper ju inte.
Så han borde få ett annat parti, det är det du säger.
Jag säger, kan man vara jättearg på den karen, eller kan man vara jätteidoliserande?
Ja, just det.
Men det är väl därför han har klarat sig så bra. Det är därför han sitter där fortfarande. Han liksom lyckas ena det där partiet. Och
det är ju dåliga nyheter för Samlingspartiet att nu börjar de ta... Nu är det de som tar
stryk. Det kan nog vara en tillfällig svacka också.
Sen ska vi avsluta med att engagera dig och säga att vi väldigt gärna tar emot frågor.
Lyssnarfrågor.
Ja, gällande allt möjligt, fast om det här året, vad som ska komma och de val som vi har välfärdsområdesval och kommunalval.
Finns det några begränsningar för vad man får fråga?
Det ska helst gälla politik, tycker jag.
Ja, på det viset. Inte recept eller tips på bra skivor. Men vart kan man mejla alla dessa frågor?
Politiken@yle.fi.